Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag kommer till Sundsvall och kör stand-up nu på tisdagen den 5 november. Och sen tätt in på det så blir det Växjö, Lund, Malmö och Stockholm. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Passa på att boka biljetter i tid för de brukar ta slut ganska snabbt. Ni får jättegärna också stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller kan ni swisha en valfri summa till 0760-724728. Uppskattar jättemycket alla ni som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Ja, hej.
Du är underground-konstnär.
Ja, till skillnad från dig som är konstnär.
Ja, jag på ett sätt, de gränserna är ju lite flytande ja. Nu för tiden. Jag brukar ju säga att jag håller på med underhållning.
Underground. På underground-nivå. Fast det gör... Alltså...
Ja, både och. Jag har hållit på... Jag har ju haft tv-program som har gått på TV4 Play.
Ja.
Och jag har...
Det är inte exakt samma sak som
P3,
Independent heller. Ja, det har ju jag också. Jag har ju varit på tv och radio.
Och liksom... Jag har inte som princip att bara köra underground. Även om det har blivit så på sista tiden så har... Alltså så här, det har blivit mycket oberoende...
Ja, om man säger att det är samma sak liksom. Independent och underground så är det väl det man är nu.
Ja, just nu är jag väl mer eller mindre en underground-konstnär också.
Men det är mest något att kalla sig också.
Och idag så ska vi prata om 2019.
Ja, det blir väl som en följetong som pågått när jag varit gäst här egentligen. Att vi uppdaterar oss på var vi befinner oss.
Ja, vi kanske har haft lite andra rubriker på våra samtal. Men,
tror vi glidit in lite i den då. Jag vet inte heller hur folk uppfattar det utifrån. Men jag tycker det känns, i alla fall jag kan ju tala för mig, att jag skriver till dig att vi har så här stora år. Båda två. Att man, med det sagt, att man gör mycket.
Jo, det håller jag med om.
Bergmans 1957 till exempel.
Jag tänkte på det när du skrev det. Det är det som du har gjort en dokumentär av.
Ja, när han spelade in 3 filmer, 1 tv-film och kanske att han också satte upp den här 5-timmars föreställningen Peer Gynt.
Ja, det var väldigt, väldigt mycket. Men det var också så att året började med att han liksom släppte en film. Och sen i den här dokumentären tar det med liksom att han skriver det. Och jag tror han hamnar på sjukhus på grund av det som nu skulle kallas för utbrändhet.
Ja.
Och på sjukhuset skriver ett nytt manus.
Ja, just det. Så var det. Det var
till
inte så länge sedan.
Kanske, till och med.
Kanske det var, ja. Ja, men lite så. Man får ju räkna så. Jag har ju gett ut hittills 3 böcker i år. Men jag har ju inte skrivit dem. Jag tänkte på det, för jag kommer hinna ge ut en bok till innan året är slut. Att det låter ju bättre att säga att jag gav ut 4 böcker i år. Men det gjorde jag ju, men jag skrev ju inte alla 4. Jag är ju som Bergman där. Ja. Man fuskar ju lite med tidigare år.
Jo, men så var det också, jag började i året med att släppa ett avsnitt av Mina problem.
Ja.
Men självklart hade jag ju jobbat med det året innan. Ja, också.
Jag började i året med att släppa två avsnitt av The Pine and the Elk.
Mm.
Men de var ju också mestadels gjorda året innan.
För jag kommer ihåg, inför år 2019 så skrev jag liksom en lista på min Instagram.
Mm.
Som jag publicerade. Liksom vad jag skulle göra år 2019.
Ja, så gör jag alltid på sista sidan i mina anteckningsblock.
Mm.
Har jag här.
För, men det, jag har ju gjort mer än så. Men det skulle vara så här, mina problem två släpps 4 januari. Då hade jag ju redan den i...
Ja, då visste du...
Vad säger man, i loppet?
I pipan eller loppet.
I pipan eller loppet, ja. Och sen så var det då att Västlandsspecialen skulle släppas på Spotify, YouTube, vinyl.
Ja, detta har också hänt.
Ja, det har också hänt, ja. Och sen så gjorde jag den här musikvideon till det Västland då som var...
Liten... Just det. Men sen om man ska vara rättvis mot sig själv också så... Visst, ja, men jag släppte till exempel min föreställning, eller jag spelade min föreställning Bossa Nova och släppte den. Och den kanske jag skrev året innan mestadels.
Mm.
Men under det här året har jag ju skrivit på en föreställning som inte kommer gå för nästa år också.
Ja, men så är det ju. Men jag tänkte i den här Bergman-dokumentären, då tog de ju med, alltså de tog med både det som släpptes och det han skrev. Ja, så det låter kanske lite extra mycket, men det är ju också, varför inte ta med det? Inte.
Det var ju för ingen historia som behövde saltas.
Nej,
hade ju ett
nej, det var väldigt
år,
mycket.
Men det är klart det blir ännu bättre om man...
Och sen så skrev jag nytt mobilspel med Paco, The Jude och Popcorn släpps. Det har också släppts.
Det har också släppts, ja.
Livepod-turné med specialisterna. Det var experimentet. Den är avklarad. Sen blev det då 52 avsnitt av Arkivsamtal, 52 avsnitt av specialisterna. Det kommer ju då ske eftersom vi släpper rätt i veckan.
Ja, just det.
Och sen 12 Patreon-exklusiva poddar. Där har vi inte släppt några stycken ännu.
Ja.
Diverse stand-up-gig har jag också gjort. Och flera avsnitt av Mina problem. Det har kommit trean och fyran också.
Du har gjort... Jag tror den största skillnaden man kan se mellan oss är att du kommer ha gjort väldigt många fler stand-up-gig än jag när året är slut.
Mm. Men... Jag har gjort över 100 redan. Ja. Kanske till och med 150 eller någonting.
Jag gör ju i och för sig sånt tyst arbete som inte syns. Att jag tar hand om mina barn.
Just det. Alltså jo, det, är ju...
det gjorde ju inte Bergman.
Nej.
Som man har förstått det.
Nej, det...
Han gör ju bara liksom motsatsen till tyst arbete. Att allt hans jobb syns.
Ja, det är ju ännu mer fåfängt kanske. Mm. Men jag tänkte på Pablo Picasso.
Mm.
Han var ju också en sån som var väldigt produktiv. Att han hade, det var någon som sa... Jag kan inte vara som Picasso. Jag har inte den kylan liksom som han har. För att han bara sket i sina barn.
Ja.
Och så tog ett av hans barn, hans dotter, livet av sig.
Ja.
Men han verkade inte bry sig så mycket om det heller. Han bara körde vidare.
Ja. Det är om det tysta arbetet som också pågått under på Svensson året 2019.
Men vi kanske ska kasta oss in på det... omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Gärna.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Då kommer alternativen här. God morgon apelsinjuice. Karu öl 5,3. Gauloise öl 5,3. Dry martini, sherry, Hawaii Gay Club, Fanta Zero, Baileys, hostmedicin av märket Svarta skägget, hostmedicin av märket Recipekt, kullamust, äpple och yuzu. Jag har druckit direkt ur flaskan. Varning,
ja.
Varning.
Ja.
Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nöjsägare, vatten.
Det är lite svårt det här... Jag gillar inte söta drycker så mycket.
Nej.
Så jag försöker undvika mediciner om det inte är nödvändigt. Så hostmedicinen går bort.
Mm. Hör det med alkohol?
Jag tycker det är lite... Jag druckit lite... Jag tar ett glas vatten.
Mm. Det kanske första gången du gör det under alla dessa
garanterat.
År. Ja. Ja, men då tar jag ett glas Fanta Zero. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Nu är vi tillbaks med dryckerna. Min Fanta Zero var slut, så jag tog istället en draja.
Ja, det var lite lustigt att det var närmast... För du hade ju så här äppelmust och sånt som
ja,
känns som det ligger närmare.
Men det var väl det här att jag var... när du, om du hade tagit något alkoholhaltigt så hade jag tagit det direkt också.
Ja, just det.
Det är det här gamla drick aldrig ensam. Nej. Som äkar i
jag, precis. Nej, men jag hade nog kanske inte tagit vatten om du hade sagt dry martini. Från nu är jag glad för mitt vatten.
Ja. Men så jag stod vägde mellan Dry Martini och Fanta Zero. Men sen så när den var slut så tänkte jag, nu blir jag tvungen att ta alkohol. Jag hade ju inget val, kände du.
Nej.
Hoppas inte lövblåsen eller vad det är utanför går in för mycket i mikrofonerna. Det
borde den ju göra. Eftersom ja, det är ett ljud vi hör.
Men hoppas att inte det är förstört.
Nej, jag tror inte det.
Vi kör vidare i alla fall.
Ja, ska vi prata lite om... du har släppt ditt fjärde avsnitt av din sitcom.
Som ja,
vi
såg mina senare. Problem, ja.
Mm. Precis, och jag... Kommer det här avsnittet släppas nu på lördag?
Nej, det kommer nog släppas om två veckor.
Ja, men då kommer jag ju definitivt ha kommit ut med mitt fjärde också.
Har ni titlar på er avsnitt?
Nej, vi... Det har vi inte. De tre första heter att de är gjorda av Black Coffee Comedy Club.
Ja.
Men sen byter vi namn. Så det här avsnitt fyra är gjort av Das Madonnas istället. Så att lite, det blir som ett namn.
Ja, eller, lite grann. Lite fast som ett namn. Det är mer avsändare.
Men sen har vi, det blir lite namn också. För vi ska göra sex avsnitt och vi är sex i ensemblen.
Mm.
Så att varje avsnitt heter kanske egentligen som den det handlar om.
Och är inte tanken att, för att ni är ju i ensemblen då, alltså det är du, Johannes Bränning,
Kristoffer Nyqvist
och
Anna Björklund, min fru, alltså Marie Björklund, hennes syster, och
Niklas Löfgren.
Ja, precis.
Men och var inte tanken att ni skulle liksom ha huvudansvaret för manuset? I varsitt manus.
Jo, lite. Det kanske vi frångått av rent praktiska skäl också. Det har varit lite svårt att få det att hända, helt enkelt.
Jo.
Så nu har vi en mer manusgrupp som är jag och Johannes och Kristoffer.
Mm.
Som, där jag kanske har huvudansvaret ändå, för att säga.
Det märks lite på vissa inslag. Alltså att man, för att det påminner lite om... dina böcker eller dina liksom poddar man tänker. Ja, men tonen påminner lite om det som från början hette vad hette det?
Harmony Studies,
och sen bytte det namn till lite
nu heter det Sinfonia, det gamla projektet.
Men det påminner lite om den sviten liksom. Alltså ibland, lite grann.
Jag kan förstå vad du menar.
Mina avsnitt heter ju då att varje avsnitt har en titel.
Som är i bestämd form, va?
Ja, och det ska också vara en titel. Alltså titeln ska vara en titel. Du kan vara, för de heter ju då Sjömannen, komikern, agenten och juden.
Ja.
Det är ju en slags titel på en människa.
Ja, jag upptäckte det först nu när jag sökte efter juden då, det fjärde avsnittet. Jag har inte sett det mönstret innan, men det ser väldigt snyggt ut.
Och jag fick kolla på en sneak preview av ert avsnitt. Du sa att det var 98% klart.
Ja,
eller?
Men jag tycker 95 kanske.
Vad är det, klippningen eller grading och ljudläggning eller vad är det som?
Sånt där ljudläggning och så kan det är väl också kvar kanske. Men framförallt lite klippningen som jag tycker inte riktigt stämmer ännu.
Men det är ju, ni har ändrat lite, eller ni har dragit formatet åt ett visst håll. Skulle jag säga att det är mer, det har flippat ut lite mer.
Ja,
alltså det är inte lika linjärt berättat, kan man säga.
Nej, och man kan väl säga att det första avsnittet som vi gjorde som handlar om mig då, det var ju det var ju väldigt enkelt. Det var enkel linjär berättelse. Det var väldigt mycket true liksom, eller liksom realistiskt i alla fall. Det var ju liksom dokumentärt i känslan. Nu är det ju mycket mer drömskt.
Mm. Ja, det är ju någon slags crazy humor. Det är, ja. Alltså nu kommer jag på att det kanske påminner lite mer om liksom ett underground-aktigt avsnitt av Monty Pythons flygande cirkus.
Ja,
har du tänkt på det?
Ja, lite, fast jag får säga att fast utan de här liksom, om man ser Monty Pythons flygande cirkus idag, så kanske man tycker att vissa crazy grejer är lite för mycket bara crazy. Alltså jo. När någon bara står och slår en annan med en fisk. Liksom, det roliga är hur länge de liksom orkar pågå med det.
Vilket idag Family Guy kanske har tagit över det arvet. Där kan det vara så att han slåss mot en höna i 10 minuter. Och att det roliga är att det är så långt. Att det liksom...
Precis. Men det är på något... Det är liksom ett så sällsynt inslag i Family Guy när det bara är det här liksom det stora skämtet att ska det inte ta slut snart?
Mm. Liksom. Jo, när den typen av humor körde den inte med. Nej. Alltså det var inte repetitionshumor på det sättet. Alltså så att man ska nöta ut.
Men ibland kanske någon sorts humor där man inte kan spåra tillbaka så här, men vad betyder det här då?
Nej, det är den här absurdistiska, lite abstrakta humor.
Ja, precis. Ibland. För att, ja, men, som ett exempel, nu avsnitt 4, Johannes är vinnörd. Och då har jag tänkt liksom, han har varit liksom öppen med att han har liksom ett visst förhållande till alkohol då, om man säger
att han,
så.
Att han har varit en partysnubbe.
Att han har varit en partysnubbe, att han ibland har vissa planer på att bara, man får bara dricka 2 öl per 24 timmars enhet och så vidare. Sådär.
Och sen har han inte alltid hållit det riktigt.
Men när jag ser det så tänker jag liksom så här, hoppas ingen tolkar liksom att det handlar om nu, att det är någon sorts berättelse om att dricka alkohol. För det skulle
nej,
liksom
det tänkte jag inte på.
Nej, visst gör man inte det. Utan det finns ju ingen, den typen av klangbotten finns ju inte.
Nej, men jag skrattade väldigt mycket. Jag såg det tillsammans med min flickvän igår och hon skrattade också väldigt högt.
Ja, vad roligt att höra.
Och det finns ju en... alltså, och det första jag sa när jag vaknade i morse, det var lådor, 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 lådor och askar. Det var...
Ja.
Och när jag sa det så kom jag tänka på att den typen av humor... Det är bara ett citat, ni får ju kolla på det helt enkelt.
Ja.
Men jag tänkte att... den typen av humor påminner, det skulle kunna vara en sketch i en himla många program.
Ja, det skulle det verkligen kunna vara. Men då är vi också inne i sketch-mode. Det är ju rätt ofta det brister ut i att det blir en sketch inne i dramat. Liksom.
Ja, att, vilket jag gillar ju det. Både, jag gillar ju många program också.
I alla fall.
Och de har ju också den här lite... Alltså lite abstraktare former av humor ibland. Där man inte riktigt förstår var de vill komma. Eller liksom, det är ingen tydlig så här, setup, punchline, rycka undan mattan humor.
Nej.
Utan det är med lite konstig humor.
Ja, det är det ju. Vi är väl båda stora fans av en himla många bra program. Och även Tornado skulle jag säga. Som är lite mer bortglömd.
Jag tyckte det var lite svagare men ändå väldigt bra.
Ja, och det var kanske att det var... Som jag minns att sketcherna var väldigt långa.
Ja, det minns inte
att
jag.
Att det kan ha varit en skillnad att det var väldigt långa sketcher ibland.
Det kanske det var. Ja. Den sketchen jag minns mest från Tornado, det är då en man som sitter på sitt kontor.
Ja.
Alltså det här är någon reklamfilmsparodi, visade sig vara. Alltså han sitter på sitt kontor och
kollar. Det är konstigt att de gjorde så mycket reklamfilmsparodi i ett Sverige som inte... där liksom majoriteten såg för det inte reklam.
Ja, det fanns på bio som en reklam.
Just det.
Och det gillar ju de flesta då för att man fick det i så liten dos.
Just det.
Men han satt på sitt kontor och kollade på klockan. Den slog 12.
Ja.
Han gick ut och cyklade. Och sen så cyklade han och cyklade och cyklade. Och då filmade att han cyklade. Och sen så kom han tillbaks precis när klockan slog 1. Och så var det liksom payoffen. Tornado. cykeln som är roligare än att äta lunch.
Just alla produkter hette Tornado också. Ja, jag minns nog mest en väldigt dum sketch som utspelar sig i en mattaffär. Som egentligen är cover-up för någon sorts agentrörelse. Och så kommer det in någon och säger så här: jag har en syster i Tanganyika. Så det uppenbart är kodordet, men det råkar också vara en gubbe som bara har en syster i Tanganyika och vill berätta om det.
Snabbt remiss. Jag undrar liksom där man pitchar den idén för sina kompisar.
Det är det som är fördelen med Claes Eriksson, att han behöver inte pitcha så ofta.
Han måste ju ändå föreslå det för sina kompisar. Nu ska vi göra det här skattfrån. Och de får väl lita på honom att det,
ni det är brukar bli bra med han. Ja, men det var roligt att höra att du uppskattar. Jag får ju säga, jag tyckte ju jättebra om ljuden.
Alltså det, avsnitt
fyra av mina problem.
Ja.
Dels det slående var ju att vilken flax med lanseringen, förhudsdebatten.
Ja, det var ju en slump. Ja. Den kom ju typ en eller två veckor innan Centern droppade sitt
det
förslag.
Det var en sån Holbecksk slump. Att, han skrev ju också sin bok såklart innan Charlie Hebdo liksom dåden. Men den publicerades ju samma dag då. Som de hände. Så att ibland, slump och slump, ibland har man väl liksom tentaklerna ute också.
Ja, och det är
svårt att säga.
Alltså omskärelsedebatten har ju varit igång väldigt länge. Den har varit mer lågintensiv, men det blev större då.
Men där tyckte jag, vi pratade ju lite innan vi började spela in om så här när det är svårt att veta om någon menar allvar eller inte.
Mm.
Där var det faktiskt helt omöjligt att avgöra om vad din ärliga åsikt i omskärelsefrågan är.
Mm.
Eller den du har i sitcomen är ju att det är fel.
Ja, och det är den jag har i verkligheten också.
Och det var ju, vi har pratat om det lite på, du har pratat om det som kanske känsligaste avsnittet eftersom det är ändå en skådespelerska som gör din mamma.
Mm.
Och är den också liksom real, den, att finns det någon sån botten i det att du är liksom besviken på din mamma för att hon lät omskära det?
Ja, jo, vi har haft de här diskussionerna i verkligheten också.
Ja.
Och vi har den här dialogen där hon säger att hon inte vill... Hon vill inte att jag pratar om henne i min stand-up och poddar och sådär.
Ja,
och jag jämför det med att omskärelsen då, att jag har inte just valt det. Att bli omskuren. Och hon svarar, jag tycker du ska prata med en psykolog. Det är liksom en dialog vi har haft på riktigt.
Ja.
Så den är bara plockad.
Och det är ju väldigt roligt det du plockar upp. Det ser också att det finns ju det här metalagret kring, som väl är mer än en fördom, men det här, det kanske är en arketyp mer om att det här liksom förhållandet till sin judiska mamma.
Mm. Jo, det är ju det jag tar upp också.
Ja, ja.
Att det är den, alltså den judiska sonen som gör humor av sin komplicerade relation med sin mamma. Att det är den enda delen av liksom den judiska traditionen som jag är förtjust i.
Ja, men det blev väldigt snyggt alltså. Ja, men jag tyckte det var kanske lite olika saker sammantaget. Att dels att det var, ja, men kanske just att man kände att det var lite på riktigt, eller helt och hållet på riktigt. Att det var roligt, liksom hela temat. Men jag uppskattade ju också att skådespeleriet var så bra.
Mm.
Alltså det var väldigt, både hon som spelade din mamma och hon som spelade din syster tyckte jag...
Mm. Vi jobbar lite med riktiga skådisar det här avsnittet.
Ja, ja.
Att hon som spelar min syra jobbar på Dramaten.
Ja, 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 ja.
Och hon som spelar min mamma, hon har liksom, hon var med i någon sån här SVT-serie på 80-talet.
Jaha.
Som heter Träpatroner, tror jag. Och nu har hon gjort lite reklamfilm och annat också. Men hon har liksom har mycket erfarenhet som skådis.
Och hur hittar du henne?
Adam Hilario som regisserar, jag hade nog lite mer samma tanke som er, att man skulle jobba mer med kompisar, komiker och kollegor.
Ja.
Men han var nog lite mer inne på så här, nej, men det är bättre att ha om du är komiker, så alltså göra som i Seinfeld, att han är komiker, ja, och resten är liksom skadisar, ja, på något sätt.
Men komiker så tycker jag ofta funkar när de ska spela sig själva.
Mm.
Liksom,
jo,
det som Albin är ju supertrovärdig som Albin.
Jo, alltså jag har ju rätt mycket att komiker ska spela sig själva.
Mm. Ja, men om man har...
Vi hittade henne på internet någonstans.
Ja.
Alltså så här, kanske sidor där folk lägger ut. Adam hade väl liksom erfarenhet av att casta innan på något sätt. Så han bara så här, här lägger folk ut sina CV:n och så kan man kolla lite på grejer de har gjort innan och så tänker man, ja men...
Ja, jag fattar. Nej, men för att det är lite praktiskt också att ta kompisar och komikkollegor, men skulle vi behöva en, inom citationstecken då, vuxen? Det känns så konstigt när man själv är nästan 40. Men liksom det är ju inte, hade jag behövt ha en kvinna som ska spela min mamma, så hade jag ju inte kunnat gå till min närmsta bekantskapskrets, tror jag inte.
Nej.
Det är kanske vissa kollegor som skulle kunna, alltså knappt.
Ja, och det är ju, jag har insett också hur svårt det är. Jag har fått en mer större respekt för skådespeleri sedan jag började med det här.
Ja.
Innan hade jag ganska, alltså just konstformerna fotografering och skådespeleri,
ja,
har jag haft ganska låg respekt för tidigare. Att man tänker så här, ja men det är bara att trycka på en knapp och ha en bra kamera. Eller bara säga precis några repliker och inte krångla till det liksom.
Ja, jag verkligen...
Men det tycker jag inte längre.
Nej, inte jag inte heller. Med något av det. Jag hade ganska länge... Sen gjorde vi ett barnprogram som hette Gabba Gabba.
Mm.
Där, ja men den som var mest skådis var Anna Blomberg, som hennes man, Daniel Gustafsson. Och i början tyckte jag liksom så här, men varför har vi med en riktig skådis liksom? Och jag tyckte han tjafsade om så här, jag måste veta varför jag kommer.
Mm.
Jag måste liksom göra min process. Och jag bara kände, det här händer inte att jag står och väntar på en skådis som gör sin process nu. Men liksom, några veckor senare så gjorde jag också min process. För jag bara tyckte att...
Du gick in i rollen.
Ja, man tänkte... Det är ju inte att tänka så här, vad har jag gjort innan den här scenen börjar?
Nej.
Var ska jag efter? Liksom, vad är meningen med det? Istället för att, som jag ganska ofta gör annars, liksom, tycker det viktigaste är, jag måste bara komma ihåg mina repliker nu.
Mm.
Att det är det som är utmaningen för mig den här gången.
Ja, och det har man ju märkt att det blir ofta väldigt dåligt när man ser att folk liksom tänker efter, vad var min replik?
Ja.
Då är det mycket bättre att inte säga repliken utan... Ha kvar andemeningen i huvudet och säga något helt annat.
Ja.
Alltså så här, det jag vill är att berätta för dig att jag är besviken på hur du har sagt. Så det är bättre att bara säga någonting helt annat.
Ja.
Men det är ändå så att både Niklas Lövgren och Kristoffer Nyqvist som spelar i sitcom, de har väl gått liksom någon form av teatergymnasium.
Ja, så vi har ju ändå skådespelare med.
Och man märker det på kanske framförallt Niklas, tycker jag. Han är ju liksom, han skådespelar på ett ganska traditionellt sätt.
Han har ju liksom störst marginal, för Kristoffer spelar ju ändå... En komiker som är lika gammal som han som heter Kristoffer.
Han spelar sig själv.
Han spelar sig själv, får man ju, det är ju det han gör liksom.
Mm.
Så att hans marginaler och liksom spela som Ernst Hugo Järegård, de finns ju liksom inte. Men då, Niklas kan ju spela ut.
Ja, han spelar då Chippen Svensson, vilket är väldigt roligt också. Och att det är så slappt att han bara färgat håret lite blått. Och det är det enda anstrengningen.
Och sen så är han en jädra liksom farlig galning liksom. Som är ganska äcklig också.
Jo, han spelar väldigt roligt. Det är nästan som den här knarkbossen i Sökarna som står och klappar en flådklatt. Eller sitter och klappar en flådklatt.
Ja,
den här karaktären som är så här en översittare och en maktfullkomlig boss på något sätt.
Ja, precis. Ja, men så det, jo, men det är ju bra med riktiga skådespelare. Och jag skrev en pjäs till Malmö Stadsteater en gång som skulle vara rolig.
Mm.
Och där var det ju också, vilket lyft det är när det är duktiga skådespelare som framför text liksom.
Mm.
Man får ge dem det.
Ja, det är ju så. Att man, det är svårare, när man inte är insatt i en konstform, då saknar man ofta respekt. Men man kan ju märka det med folk som inte är insatta i stand-up comedy. Mm. Att de, ja, men, tror att det där kan jag göra bättre liksom, ja, efter bara ett försök. Eller?
Ja.
Ja, men så är det nog med allt. Mm. Men sen tycker jag också att ibland så lyckas... Jag tycker till exempel, om vi tar exemplet filmen Kids av Harmony Korine och... Mm. Larry Clark, eller vad som regisserat den. Men att, ja, där har de ju använt sig av amatörer.
Ja, ja,
och att,
ja,
jag,
ja,
tycker det blir bättre än, än många amerikanska filmer där de har välrenommerade skådespelare i rollerna.
Ja.
Att ibland så kan det vara en fördel att, att ha folk som inte är skådespelare. Alltså, för jag hatar ju på något sätt Dramaten-maneret.
Ja, ja.
Jag tycker jag liksom Rakel... som var skådis i det avsnittet och jobbat på Dramaten. Hon var den som hade minst Dramaten-manär i hela avsnittet.
Hon spelade väldigt verklighetstroget.
Ja, det tror jag hon fattade när hon såg,
ja,
så, men mina det tidigare avsnitt. Så, okej, den här tonen som
man har ju eftersträvas. Minimal tålamod kanske i film, ofta i alla fall för Dramaten-manär. Att det är väldigt lite marginaler åt det hållet. Man blir nästan lite trygg av amatörer. Mm. Som i, ja, ett svenskt exempel, Farväl Falkenberg.
Ja, just det.
Den är ju också jättebra.
Mm.
Och det blir liksom... En sån film skulle ju liksom... Det skulle liksom bli en spricka i den om man märkte att någon spelar teater.
Mm.
Helt plötsligt. Så att det är nästan bättre att safea neråt.
Ja.
Om man säger så.
Nu, alltså... Hon som spelar min mamma, Gabriella Repic. Hon hade ju, var ju den som kanske hade mest teatermanér i... Och det var också det som krävdes mest regi då på något, ja, sätt för att få ner teatermanäret och i klippningen sen ta bort de tagningarna där det var som mest just teatraliskt.
Men man får också säga till hennes försvar att hennes roll kanske var den svåraste också.
Absolut. Mm. Och det passar på något sätt med den dramatiska judiska mamman, ja, att hon var lite teatralisk.
Ja, jag störde mig inte alls. Jag tyckte bara att hon gjorde en jättebra insats.
Mm. Verkligen. Ja, jag är också jättenöjd.
Verkligen. Och jag får nog säga att om du satsat på det hållet att få det att, alltså att det ska inte märkas någon skillnad bara för att du producerar den själv. Alltså på själva du? Utseendet.
Alltså det ska inte märkas någon skillnad från produktionen.
Liksom. Ja, så var det ju liksom ytterligare ett steg liksom närmare med det här avsnittet.
Mm. Ja, vi fick låna en dyrare kamera, ja, och hade väldigt... lite... Hade kanske, ja, men det är också erfarenhetsmässigt i klippning och ljussättning och sånt, ja, att man, ja, lär sig lite mer.
Ja, men det börjar bli väldigt så här formfulländat, mm, för att säga. Och det kan ju inte säga att vår produktion liksom har...
Nej, den, alltså, vi har ju dragit åt två olika håll på något sätt. Att för om din tanke, du snackar från början att din tanke var att det skulle vara liksom en ganska vardagsnära berättelse med stand-up-inslag. Liksom.
Ja, ja.
Och jag har ju dragit med åt det hållet, ja, medan ni har ballat ur med.
Ja, precis. Din känns ju mycket mer true nu. Alltså framförallt det fjärde avsnittet.
Mm, jo, kändes det var ju det som kändes...
Men sen har ni en sån tydlig, liksom, man känner igen det här liksom, sitcom-formatet så tydligt. Så att
det, jo, det är mer traditionellt. Ni gör något egentligen mer originellt, skulle jag säga.
Ja, och kanske att vi också gör, vad heter det, dygd av nöden.
Att ni gör det originellt på grund av att...
Alltså vi får ju inte till ett perfekt liksom, ljud. Vi än anstränger oss.
Men det blev liksom lite en del av humorn på samma sätt som man tycker det är lite roligt i typ South Park. Det är lite oputsade och råa, ja, liksom. Ibland när man ser animation som är lite... Lite rå, alltså lite,
ja, just det,
alltså lite slapp på något,
ja,
sätt.
Just det.
Så är det ju lite, när man ser lite liksom formmissar, så blir det ju roligt på något,
ja,
sätt också.
Det funkar liksom på något sätt.
Men... Ni upprepar frasen, det är inte optimalt, men det funkar. Ja. Var det någonting ni brukade säga bakom kameran också då?
Nej, egentligen inte, men det är ju helt klart så det är. Alltså att det är ju ofta inte optimalt, men det funkar ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men ni hade ju också någon form, en ny grej i det här avsnittet 4 då av Pine and Elk.
Mm.
Det var ju att det var någon form av meta-inslag också. När du och Kristoffer står och tittar in i kameran och diskuterar.
Ja, just det. Men det har vi gjort lite för att så här bryta scener i scener och...
Ja, men det, för det var lite, det var inte helt tydligt tolkat att det är en meta, att det är en, att ni diskuterar ett projekt liksom.
Nej.
Men det var så jag tolkade
det
i alla
fall. Ja, men det var det ju att vi måste klara oss utan Johannes och...
Och var det så i verkligheten då att han var frånvarande under den perioden?
Nej, det var det inte alls, utan det är lite den här långa storyn vi har hållit på och jobba med. Nu är det säkert så många av lyssnarna som inte sett The Pine and the Elk, så det kanske blir konstigt. Men det är liksom någon sorts slitning i gruppen där det kommit in den här chippen. Och Johannes är väl den som är lockad liksom, till chippens håll. Och så, nu har vi liksom bara 2 avsnitt kvar att berätta.
Ska ni göra 6 avsnitt?
6 avsnitt.
Det tänkte jag också göra till första säsongen.
Ja, alltså vi tänkte faktiskt göra så här att vi ska släppa 1 avsnitt till gratis som är avsnitt 5. Och sen avsnitt 6, då, alltså det kommer finnas ett avsnitt 6, men då kommer vi släppa det som en film med planen.
Ska det vara långt?
Avsnitt Nej, 6? Utan att då blir det liksom, då klipper vi om allting avsnitt 1 till 6 liksom, och gör en långfilm av det. Så att man måste se hela långfilmen för att få veta hur det slutar. Okay. Så nu har vi oss på liksom, vi har liksom skjutit ganska brett. Och nu avsnitt 4, framförallt avsnitt 5, handlar liksom om att samla ihop liksom hagelskuren igen.
Mm.
Och liksom hitta någon tipping point så det kan bli liksom spännande inför avsnitt 6.
Mm. Jag har ju lite samma idé också, att jag ska börja knyta ihop säcken. Alltså att jag ska säga 6 avsnitt och sen klippa ihop allting till en film också.
Ja.
Men jag hade nog inte, jag funderar på att släppa avsnitt 6 och sen klippa ihop det till en film.
Ja, okay.
Och se om det... Och kanske så om man kan liksom få in den filmen på lite filmfestivaler och
ja, sånt. Ja, men jag har mitt moderandi som är sen jag gjorde mina senaste böcker. Att det skulle vara så här att allt är gratis, men vill man ha liksom de sista kapitlerna så får man köpa allt då.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Det kanske inte är den bästa metoden. Hyfsad metod. Helt okej. Okay.
Ja, det funkar säkert.
Det funkar kanske. Eller du har gjort det så.
Jag har just börjat fila på manuset till avsnitt 5.
Vi också.
Mm.
Vi pratar om
det. Det är rätt roligt att vi följer varandra tidsmässigt så nära också.
Ja, du återberättade ju ett så här roligt samtal du och Kristoffer hade haft när ni jämförde oss med kalla kriget.
Jag vet inte om jag dragit till podden, men du kanske kan återberätta det.
Det är lite så som rymdkapplöpningen mellan så här, USA och Ryssland.
Och då, jag vet inte om det var Bränning eller Kristoffer som sa... Det vis med Ryssland.
Det tycker jag är ganska uppenbart att det är så. För att ja, men det ser man ju också att du har ju väldigt mycket bättre stats än vi till exempel.
Stats?
Stats, din statistik. Statistik, dina siffror, fler, sånt där. Ja, det, vår går faktiskt neråt på skrämmande takt. Får se hur det går med det här fjärde avsnittet.
Ja, men, mm. men, ja, men en, ett intryck som jag fick liksom av avsnitt fyra, vilket är liksom väldigt befriande att titta på, det är det här, det känns som ni lite skiter i. Alltså ja. Så här, att det är så här, att det är liksom, det andas väldigt mycket konstnärlig frihet. Ja. Att ni lyssnar inte riktigt på market demands.
Nej, nej, det är väl sant i och för sig.
Och det ger ju ett ganska befriande en känsla när man tittar på det också.
Ja, och framförallt, det peggar liksom inte, det har varit en tanke i alla fall jag har haft från början, att det ska liksom inte pegga upp så hårt hela tiden. För en sak som, eller en sak som är så här, om man ser någons sitcom, så tänker man, alltså i alla fall jag tänker ju så här, den största risken nu, det är ju att det är jobbigt att se det här. Att det liksom är, om det liksom peggar upp för massa skämt som sen inte liksom levererar riktigt. Att det är något lite ansträngande med humor, att det kan vara så himla liksom dåligt och jobbigt.
Men alltså, så när man ser någon nybörjare stupkomiker.
Stand-up till exempel, ja.
Alltså, men då blir det också, när man är i rummet är det en helt annan sak. Alltså,
ja,
så
man, ja, men det är klart. Men även att se någon som bombar. Alltså, jag tycker humor kan vara liksom väldigt jobbigt.
Mm.
Så jag hade liksom en tanke så här att det ska elimineras alla jobbiga inslag. Liksom, att det ska aldrig, det är viktigare att inget känns här pinsamt och jobbigt än att det är knee-slapping hela tiden.
Ja, men då har ni lyckats, jag för att det kändes aldrig som så här att det kändes aldrig som att ni misslyckades. Nej, med skämt.
Precis.
Det är ju snarare så här att det känns som en, om man ska jämföra det med stand-up då, att det är en ganska avslappnad komiker som bara går upp och jassar lite.
Ja, precis. Att det blir aldrig så Carl Stanley att taket lyfter, men det blir aldrig.
Men jag tyckte ändå, alltså, det jo, var jag tycker också det finns liksom, ja, speciellt när det senaste avsnittet.
Ja, men jag tar tillbaka det. Jag tycker också att det är, jag håller inte jämförelsen. Nej, men med den jassande komikern, jag menar att den komikern kanske en sån,
ja, då kan du lyfta
Mark
ibland,
Maron alltså. Typ som liksom sitter på en stol, och att det kan vara så här väldigt avslappnande att se sån stand-up, för att det liksom peggar upp så lite. Men sen kanske det inte, man förlorar någon annanstans då att han. Men jag tycker också att vi har liksom extremt höga peak. Liksom när det är roligt är det väldigt roligt. Jag tycker så här, Niklas läser en monolog. Ja. Så jag tycker det är väldigt, han liksom framför en så himla kul. Liksom.
Jag har väldigt mycket prestationsångest nu när jag håller på att skriva. Eller nu börjar det lossna lite, men när jag ska skriva avsnitt 5.
Ja.
Så har det, alltså, eftersom jag har blivit så pass nöjd med de tidiga avsnitten och liksom publikreaktionerna har varit bra, så har jag liksom jobbat upp någon slags pretension, eller man ska säga liksom att jag har ställt höga förväntningar på liksom manuset, så jag har haft så här, det har varit lite jobbigt att så här, att bli nöjd med idéer, tycker jag.
Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att skriva manus, alltså.
Ja.
Alltså, ja, alltså, det här fjärde manuset har varit, det var ju väldigt svårt att skriva det.
Mm.
Och femte kommer också vara svårt.
Mm.
Det är verkligen också något vi pratar om, att det är ju det som är det svåraste i hela processen.
Mm. Det sa Larry David också. Alltså så här, när folk frågar inte det här och det här liksom improvisation och klippning. Så här, men det svåraste är att skriva det.
Ja.
Det är det krångligaste. Ja. Och det håller jag med om. Men nu har jag på något sätt, när jag testat lite olika tankar i huvudet, så liksom, när det landar i någonting jag upplevt själv, då känner jag mycket mer trygghet i det. Det är ju inte så att 100% av alla grejerna i mina problem är självupplevda.
Nej.
Men ganska mycket är det. Ja, alltså jag skulle nog säga nästan 80-90%.
Ja.
Alltså om man tar allting i alla avsnitten.
Ja.
Och det är ganska uppenbart, tycker jag, när det inte, alltså så här, att Petrina att det var en missuppfattning om att Petrina var slav. Det är ju så här en uppenbar
lögn. Ja, just det. Just det. Liksom. Men det fattar man, ja. Ja, oh, gud. Alltså, jag skulle tippa att kanske inget längre självupplevt i The Pine and the Elk, avsnitt 4.
Nej, det, nej, nej, det är det vi har dragit oss åt, ja, olika håll där. Och det är roligt intressant att det var ni som kallade det för true con.
Ja. Ja, men nu skulle jag säga, det jag har tänkt på nu är mer att det är en psych com.
Bytt namn på gruppen.
Ja, det är nog att jag personligen också har blivit... Jag försöker lansera min nästa föreställning.
Är det inte bättre att skriva upp det till Psycom?
Nej, Psycho Comedy-föreställning kallar jag min kommande föreställning.
Det är inte stand-up då, utan teater, eller?
Nej, det är en stand-up-föreställning som jag ska ha i mars.
För du ska väl dels ha Mördarnas ö?
Ja, precis. Den ska jag ha i december.
Och det är teater, eller är det stand-up?
Ja, det är... Teater är det väl mest.
Okej, hur många skådisar
på sen? Det är bara jag som ska läsa.
Okej, en monolog då?
Ja, det får man säga. Och så kommer det vara lite musik, akkompanemang.
Och sen Prima Ballerina, som vilket är en jätterolig titel.
Ja, tack så mycket. Men den ska du dra mer åt Psycho, tänker jag.
Psycho stand-up comedy.
Ja, men jag tyckte, om vi är några, jag tycker vi är en litet gäng nu som gör... som gör liksom film inom, som stand-up-komiker från början. Och det är väl du, jag och Jonas Strandberg som jobbar på samma sätt. Att jobba då underground eller... alltså vi gör det inte för SVT Play eller för liksom Femman eller något sånt. Och jag tyckte... Jag antar att du har sett... Det blev ingen CD-skiva.
Nej, jag tyckte den var jättebra.
Jag tyckte också det. Men jag tyckte det var så intressant att se den med annan publik.
I en biosalong då.
Ja, alltså att, för jag känner ju Jonas liksom bättre än de flesta i publiken liksom. Att jag tyckte det var helt uppenbart att han hamnade så mycket i centrum liksom just i egenskap av psycho egentligen. Alltså att jag tyckte ju inte det var när han liksom så här och åren hänga på bla bla, det här liksom. Då tänkte jag liksom, men det är Jonas, jag fattar ungefär hur han menade. Men jag kände liksom publiken liksom mer, ett psycho. Och att det...
Ja, det tänkte jag inte på. Jag såg nog den rätt mycket, alltså jag såg den med i en biosalong med annan publik. Ja, och jag tyckte den var väldigt rolig. Men jag tyckte nog att den... journalisten som skrivit artikeln om att han var den som var liksom
han blev ju
den liksom
den galne verkligen. Jag blev gärna sugen på att se det som ett liksom tidigt psycho comedy verk liksom, att jag tyckte att man kan inte ta bort liksom Jonas liksom knäpphet ur det som liksom dramaturgiskt driv i film. Alltså att det gav liksom så här bra svar på frågor, så här, varför håller han på med det här? Han är psycho.
Nej, men jag tänker på att han är en ganska vanlig, lite nördig kille. Jag blev också intresserad
så tänker jag också, men jag tyckte inte, det var ju också mitt sätt att se det, men jag tyckte liksom på så här publikreaktioner att...
att de skrattade åt att han var lite psycho.
Ja, men skrattade och fick ihop liksom berättelsen genom liksom psycho.
Att han var besatt av det här.
Ja, men så liksom att jag tänkte, ja, jag är besatt och besatt. Jag känner väl dig. Men jag tyckte, vad bra det här psycho-lagret funkar. Lite som jag trodde att true-lagret skulle funka. Nu är jag mer inne på psycho. Jag hoppas det håller ända till premiären av Prima Ballerina.
Men det är ju också två olika inriktningar inom stand-up, om man nu ska dra det till...
Ja, han är ju egentligen psykokomiker.
Jo, men så är det ju ofta. Men det finns ju bra och dålig psykokomedi. För det är den här grejen att du... det klassiska slutklämmen inom stand-up som har blivit en kliché när man säger så nu är jag singel.
Ja.
Upplägget är ofta att framställa sig själv som ett psyko.
Just det.
Och säga så här... ja, men, och då gjorde jag det här och sa det här till min flickvän.
Just det.
Så nu är jag singel. Och då har man ofta sagt, då har man liksom framställt sig själv som crazy.
Ja, jo. Ja, men det är väl, jo. Precis.
Men det är sen finns bara... ju den andra stilen inom stand-up att Att bara berätta om sin vardag då och vara väldigt relaterbar. Att berätta, alltså så här, sån är jag också, tänker folk, kanske inte speciellt galen, men ja, just det, såna är vi, män och kvinnor och så.
Ja, ja, ja. Ja, men det är ju inte psycho.
Nej, det är det inte. Nej, det är mer igenkännings... Om man tar liksom... Om då, om vi har dragit våra webbserier åt två olika håll, så är jag kanske mer dragit åt igenkänning och realism, medan ni har dragit det mer till crazy och psycho hållet.
Ja, liksom. Ja, men så det är så det är helt enkelt. Mm. Men det slår ju mig att Jonas är ju rätt psycho, som, och framförallt kanske ännu mer förr.
Alltså, jo, han hade ju med ihop... det som persona för också. Frågan man... är om han är väl ganska så här introvert person som kanske liksom ställer sig på scenen. Och då ger han ett lite nervöst och lite konstigt och lite nördigt intryck.
Ja, och så liksom. Har han gått med det liksom med sitt skrivna material också, som ju är rätt... Ja, men han kan ju ha så här en hel föreställning där alla skämt handlar om ost.
Mm.
Det är ju liksom psycho i sitt grundanslag. Liksom. Mm. Ja, men det... Ja... Det undrar om han kommer fortsätta göra liksom psykodokumentärer eller vart han kommer.
Ja, han håller på med någonting nu som jag tror är mer åt skräckhållet.
Ja, men det sa han när vi såg också just.
Vilket
det.
Låter intressant.
Det låter väldigt intressant. Och sen har vi ju Anton också då, som kommer han bli färdig någon gång
eller med
kommer...
sin sitcom.
Ja.
Ja, vi får se. Det är väl som man säger om så här, Jesus. När jag väl får se honom så tror jag på det.
Som man brukar säga. Tror du på Gud? Så här, nej, jag får se han.
Jag får ett tecken. Ja, men lite så känner jag. Men vad jag tänkte på det här, för jag sitter nu med liksom manuset till avsnitt 5 och då dras jag lite mellan, det blir en inre kamp mellan, ska jag gå åt det här med realistiska hållet där det är nästan bara rakt upp och ner självbiografiskt, eller ska jag blanda in lite mer crazy-inslag som de gör i så här Seinfeld och Curb Your Enthusiasm.
Mm.
Där är det ju lite mer så här, det här har förmodligen inte hänt på riktigt. Alltså jag såg med ett avsnitt igår där det är en tjej då som hans assistent Jeff då har blivit anklagad av en tjej för att vara ett liten kuk.
Ja.
Och han hävdar att hon har väldigt stor fitta. Och sen ballar ur då att hon har gömt en baseball i fittan, är väldigt värdefull liksom, som Mickey Mantle kastade på sin 500:e homerun eller vad det var.
Just
och
det.
Att till slut då att det ringer, att hon har gömt även Larry Davids telefon i sin fitta. Det är så, här, det är så uppenbart att det här har inte hänt på riktigt.
Det är dumgrovt verkligen.
Det är också väldigt kul.
Ja.
Men den typen av humor, det är ju liksom en väg att dra det.
Ja.
Att ta det med åt crazy-hållet. Men en annan väg. Alltså när jag tecknade självbiografiska serier, då la jag aldrig in den typen av inslag. Jag kunde göra det i mina skämteckningar. Men då berättade jag liksom mer en anekdot från mitt liv. Ungefär på samma sätt som när jag berättar, ringer upp en kompis och säger, fan, det hände mig en jävligt konstig grej i helgen.
Ja,
då berättar jag bara som det var. Det kan vara på ett underhållande sätt och jag kan liksom redigera det lite. Men det är inte så att jag lägger in en lögn för att spice upp historien då. Inte medveten liksom.
Inte en lögn. Alltså...
Och det är de två liksom sätten att skriva på som jag dras mellan. Ska jag liksom hålla det väldigt relaterbart och realistiskt och lägga i, eller ska jag liksom dra det mer åt, okej, det här, jag slänger in ännu mer crazy grejer.
I Seinfeld som
där,
jag
har... Där har de kört lite båda och.
Där ja, men man kan ju säga från början så var det väldigt mycket en serie som folk ansåg att det var så här väldigt relaterbara. Det finns inte ett socialt mänskligt problem som inte har avhandlats.
Mm.
Men sen om man tar, jag tror det är säsong 8 som vissa har väldigt svårt för, då är Larry David borta ur produktionen. Mm. Och då är det ganska mycket flippiga liksom plotlines, till exempel Kramer skaffar en höna.
Mm.
Det är bizarro, det finns en bizarro värld liksom. Alltså den är mycket mer fantasifull och jag tycker vissa avsnitt är, eller alla, jag tycker väl alla Seinfeld-avsnitt är jätteroliga.
Mm.
Men så jag gillar ju båda delarna.
Jo, jag med. Men redan när Larry David var kvar, det är nog lite vässat det där att det blev väldigt annorlunda när han försvann. För jag märkte ärligt talat ingen skillnad när jag såg det innan jag hade läst på om sen.
Nej, precis. Det kanske inte jag heller hade gjort.
Jag läste den här boken Seinfeldia. Mm. Och där berättar de om första gången liksom de frångick realismen.
Ja.
Och det var det avsnittet där... där de är på någon obduktion och de tappar en junior mint ner i magen på en patient och, det, och liksom han blir mirakulöst frisk. Och att då kände jag, okej, nu har vi frångått realismen. Och så kände jag också nu i avsnitt 4 av Ljuden. Nu har det legat ute så länge så jag kan ju spoila det för lyssnarna, men när då liksom i slutet kniven av en slump flyger och råkar omfära bebisen.
Det blir ju nästan som en hommage till Junior Mint.
Ja, lite blir det. Det påminner lite om det. Och jag frågar lite realismen där. Ja. Jag tror det är väldigt, väldigt liten chans att det skulle kunna
ja, det är till och med lite krist. Alltså...
Men ibland så blir det också lite kul när det är så krystat liksom.
Ja, men jag blev också, det finns ju också någonting, alltså en sak är orealist, en sak, det var nog också någon så här Bergman-dokumentär jag såg när han pratade om att film är så nära drömmen.
Mm.
Alltså att det är så himla, alltså även när man gör en realistisk film, det här att det klipper mellan olika scener, det klipper, även just sen när det är realistiskt så är det ju, är plötsligt hemma hos dig. Nästa sekund så är du liksom ute på promenad.
Just det.
Alltså att det finns alltid något... Liksom, om man går bortanför liksom realistiskt och sådär och bara tänker mer så här drömskt, så finns det ju alltid något sånt när det är liksom klippt film.
Mm.
Som bara jag hörde han säga det så kunde jag liksom inte frigöra mig från det. Utan jag tänkte hur man än gör så blir det lite drömskt. Så att det är nästan lika bra att gå med det om vi ska liksom göra det flippigt åt något håll.
Mm.
Att
Det är ju samma sak när man... alltså det behöver inte vara en dröm bara för att... Alltså även när du återberättar en anekdot.
Ja.
Då jobbar du med klipp.
Och, ja, det gör man ju faktiskt, ja.
Och även när du bara tänker och minns ett minne liksom i vaket tillstånd. Så.
Ja, precis.
Men det tycker jag är roligt när folk... nej, men till exempel i Spider-Man-filmen så kommer jag ihåg att Coca-Cola försökte stämma då, för att när han åker genom New York så är det en stor Coca-Cola-reklamskylt som har tagit bort.
Uh-huh.
Och då så hade då Coca-Cola som argument att det var inte realistiskt.
Att han alltså har blivit en spindel.
De skildrade liksom inte riktiga New York då.
Nej,
där han svingar sig igenom, för där finns en riktig Coca-Cola-skylt.
Ja, jag fattar.
Och jag tyckte också i avsnitt 1 av mina problem där det är en återblick till 80-talet. När jag minns ett barndomsminne så har vi filmat det med VHS-kamera.
Mm.
Och då liksom i YouTube-kommentarer när vi släppte avsnittet så säger folk så här: men det är ju någon som har filmat när du skär mössan, för att det är så här, i en skakig VHS-kamera. Ja, ja. Då visste ju de att det var du som, om du, vem var det som filmade? Ja. Och då liksom blev det så här, vem var det som filmade alla andra scener som en vanlig kamera? Liksom.
Ja, det problemet får man alltid förr eller senare. Ja, men...
Vi pratar ju, det kanske blir lite mer tema våra webbserier än kanske året 2019.
Det kanske blir så. Jag vet inte hur långt av avsnitt vi har kvar.
Inte jättemycket.
Nej, men jag kommer ju i alla fall, jag har ju gått in med startat en ny liksom bokprojekt.
Det förra
som jag räknar med det kommer ta ungefär minst 3 år i alla fall.
Och det kommer du göra på samma sätt, att du kommer skriva och publicera det i poddformat?
Tror, eller den första delen ska ju gå som föreställning, Mörrarnasö.
Mm.
Men då är liksom skillnaden att nu ska det vara på bunden vers, liksom, alltihop. Så jag skriver på jambisk pentameter nu.
Jambisk pentameter?
Ja, alltså blankvers.
Okej, är det rimmat?
Nej, det är det som är så skönt.
Mm.
Det, alltså man kan jämföra det. Det är som man skriver liksom på rytm istället. Så att det är som att skriva en hiphop-text fast du behöver inte rimma varje rad.
Mm.
Så det ger ju liksom rätt stora möjligheter att berätta något. Alltså man blir inte så begränsad. Man måste bara sitta och klura lite.
Ja, men det är med antalet stavelser.
Det ska vara fem jamber efter varandra.
Och vad är en jamb?
En jamb är en versfot med liksom två stavelser i.
Mm.
En obetonad och en betonad. Så blir tatam, 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 tatam. Istället för som Odysseen är som tam, tatam, tatam, tatam. Alltså, det är bara olika rytmer. Det var extremt roligt. Men det så vet vi kanske pratar om nästa gång. Men det är också...
det här kan ju bli då Europas sämsta cliffhanger. Att nästa gång kommer vi eventuellt prata om
bunden vers.
Bunden vers, ja.
Mm.
Rim, ramsor och bunden vers.
Ja. Nej, men det blir nog det sista jag kommer hinna med. Jag hoppas avsnitt 5 av The Pine and the Elk och Mördarnas ö.
Mm.
Sen kommer jag nog inte hinna mer på K. Svensson-året. Jo, jag ska också släppa en skiva med mitt band. Men den är
kuk.
Kuk.
Eller kuk, hur tar det sig?
Ja, det är lite olika. Mm. Men kuk är det väl egentligen.
Jag kommer kanske skriva klart, eventuellt filma klart avsnitt 5 av mina problem. Frågan är om jag kommer hinna släppa det innan årsskiftet. Det brukar alltid, saker brukar ta längre tid än vad man har tänkt sig.
Mm.
Men jag är så mycket kvar. Jag kommer nog släppa... Vi filmar ju Comedy Roast Battle, har vi också en grej som är slängd in i 2019.
Just det.
Att vi släppte ett sånt, och vi kommer nog släppa ett till. Då är inte jag med som medverkande, men det är Magnus Betnär mot Martin Sonneby. Tänkte vi släppa det också på vår YouTube-kanal.
Specialisterna
humor.
Ja.
Heter YouTube-kanalen. Så att, ja, det är också en annan del. Sen är nog året slut. Jag kommer hinna med lite mer stand-up-gig, och jag har börjat jobba med en ny turné 2019. Ja. Eller 2020 då, som ska komma.
2020.
Så att det
till
blir
liksom, hösten eller våren?
Till våren.
Då kommer vi följer varandra ganska väl. Fast liksom, ja.
Du kör en stand-up-turné till våren också?
Prima Ballerina blir i mars.
Hur många gig ska du köra med den?
Jag har planerat in, nu ska vi se här, 14. Mm. Och så är det om jag pallar småstäder, men det är bara i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Mm.
Så om jag pallar ta Uppsala och Linköping och sånt där, så småstäder är det inte.
Nej.
Men det blir nog inte 20 stopp ens. Nej. Något sånt. Så att det, ja. Det kanske blir ett till stort år. Ja. Jag hoppas lite inte faktiskt.
Nej, men det är också en annan fråga som vi kanske inte hinner gå in på så jättemycket. Men det är så här, varför man, man håller så jävla högt tempo. Alltså, vi gör ju det liksom. Varför tar vi inte det mer lugnt? Alltså så här, det är liksom någon inre press bara. För ingen av oss har väl någon jättestor yttre press.
Nej, men jag tror också att vi kanske är på toppen av vår förmåga. Att det gäller att, varför ska liksom, som en idrottsstjärna, man kanske inte har hur många, man tänker, man vet ju inte det. Jag pratade med min svärfar om, han gjorde så här en exit ur finansvärlden när han var kanske 40 års åldern. Liksom, och nu, han pratade liksom om vilken fruktansvärd energi han hade. Ett tag i sitt liv när han liksom kunde bygga upp allting och liksom, som han egentligen fortfarande förvaltar lite sådär. Men han har nog liksom inte samma så här galna schema nu när han är över 50 som när han var i 30-årsåldern.
Nej, men jag hoppas ju att jag kommer ha samma kurva och energi som judiska New York-komiker jag beundrar då. Larry David, Woody Allen och Mel Brooks. Att alla de var väldigt bra även i 70-årsåldern.
Ja, men jag vill jättegärna, jag kräver nästan att få vara bra i 70-årsåldern. Jag kräver att få leva i 70-årsåldern och jag kräver att vara bra. Men det hade inte gjort något om jag inte har liksom den här liksom klådan jag har nu. Att jag måste liksom, så fort något är klart måste jag liksom sätta mig och skriva dikter eller liksom skriva en sitcom eller liksom.
Nej, man behöver inte hålla exakt lika högt tempo.
Nej.
Det kan ju också gå lite upp och ner.
Ja.
Vissa har ju sån liksom, vissa kreativa personer har ju så här kanske en femårsperiod av heroinmissbruk.
Ja.
Måste ta sig tillbaks 5 år till. Sen kommer de tillbaks och har lite saker att berätta. Och så, liksom.
Exakt. Men jag märkte stor skillnad bara, jag var ledig lite i somras. Jag gjorde ingenting då. Det var ju inget heroinmissbruk. Men det är ju härligt att så här komma tillbaks när man inte har jobbat på ett tag. Alltså man får ju viss liksom skjuts av det. Så det kanske är bra att ta liksom ligga i träda.
Ja, kanske. Ja. Det är också, det finns också det här jag sa Eddie Murphy blev intervjuad av Jerry Seinfeld i Comedians in Cars Getting Coffee. Och där sa han att det är det största misstaget han någonsin gjort att ta en paus. Han tog en paus från stand-up och sen han har ju hittills inte lyckats komma tillbaks. Han sa att det var för svårt när man väl har varit borta ett tag.
Jag klarar faktiskt inte av att se hans comeback.
Har han gjort comeback nu?
Men den, visst är det en dokumentär som är när han åker runt och ska bygga upp sin nya act?
Du menar Jerry Seinfeld?
Ja.
Ja, den har jag sett. Alltså, det finns ju i filmen Comedian heter den.
Ja, men den, jag menar den ny...
Eller menar du Jerry Before Seinfeld? Som kom bara för ett par år sedan.
Kanske där den jag tänker på.
Och den är också jättedålig. Men jag menar, Eddie Murphy, han lämnar ju stand-upen och, och har varit... Och nu när han, men han är också, när man ser honom i Comedians in Cars Getting Coffee, så är det så här, magin är helt död.
Ja.
Han är inte rolig längre.
Nej, gud vad hemskt.
Han är så oskärmig liksom.
Ja. Ja, men som svar på frågan varför man håller på också. För att de här liksom, veckorna i somras när jag inte gjorde någonting. Det var också årets värsta veckor. Alltså jag mådde verkligen inte bra då.
Det är den klassiska Van Gogh-grejen att han blir självmordsbenägen när han inte målar liksom. Ja. Och jag kan relatera till det också. Fast frågan är lite hönan eller ägget. Är det att jag inte, när jag inte håller på, är det för att jag inte har förmågan att göra det då, för att jag mår dåligt? Ja, eller mår jag dåligt för att jag inte jobbar kreativt?
Ja, jag tror faktiskt det var att jag inte trivdes så bra med att bara gå runt och vara med barnen.
Men,
jag tycker ändå att det är så himla roligt. Ofta är det liksom hela dagens belöning för mig. När jag har varit med mina barn hela dagen. De har somnat. Nu är klockan 9. Nu kan jag liksom sitta och skriva i 4 timmar. Alltså, det...
Har du sett Quick-dokumentär? Eller inte dokumentär, men biopicken?
Nej, har inte gjort.
För den är, då är det Hannes Råstam, heter han, journalisten. Som, och det är ett sånt här, en scen... Där hans assistent frågar så här, när var du lycklig senast? Och han säger så här, jag pratade med min dotter i telefon. Det kändes fint. Och sen så erkänner han senare för henne så här att det jag sa till dig. När han erkänner för Thomas Quick sen. Han säger så här att jag pratade med min assistent och sa att jag var lycklig när jag pratade med min dotter. Det stämmer inte. Det var liksom när jag jobbade med den här grejen med dig. Att han hade bara ljugit. Ja. Och det tror jag, om vi ska knyta ihop säcken nu, så är det lite det här Picasso-Bergman-grejen. Att man kanske är väldigt inne på sitt arbete.
Men man har också så roligt jobb, va? Så att man kan inte kräva av barnen till exempel att de ska kunna matcha det,
det i ren liksom,
rolighet, tillfredsställelse. Alltså de är härliga på andra sätt. Ja.
Okej, vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar?
Alltså, det går att köpa biljetter både till Mörnans ö, spelas i Göteborg och i Stockholm i december. Och även redan nu kan man köpa biljetter till Prima Ballerina.
Bra, det är god tid.
Ja, varför inte, tänkte jag egentligen. Men det är ju först i mars då.
Jag planerar att släppa biljetter till min nästa grej i november.
Ja, det är smart.
Det är ganska snart.
Ta jul. Både snart och smart att ha till jul. Jag tycker det är så bra presenter.
Ja, det är det jag tänkte göra liksom en lite julklappstips.
Men ingen blir väl glad av en sak längre?
Nej. När saker...
Man vågar nästan inte köpa en sak till människor längre. Man
för innan var ju saker som skivor och
böcker.
Ja, böcker. Böcker har ju inte riktigt tagits över av ljudböcker och e-böcker helt.
Nej, men det är ändå... Man vet inte, ska man komma med en bok hem till någon? Ja, det kan man väl i och för sig. Men jag bara tänker, folk tänker bara, ska jag gå och damma på den grejen resten av mitt liv? Ska jag ha den på en hylla?
Du ser, mitt hem har lite, om du tittar bakom dig så har jag lite förlorat kontrollen över min bokbunk.
Det ser lite ut också. Men vi har till exempel inga böcker nästan hemma hos oss.
Mm.
Vi får inte plats. Well, well. Men köp sådana biljetter. Det är toppen presenter.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.